Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu känner man sig som han i Hip Hip. Han som gör de här smooth övergångarna.
Han melodikrysset.
Yeah.
Och då går vi över till...
Då ska du alltså vara spade. Okej, då säger vi våra skånska hej.
Hej.
Hallå, ja.
Hallå.
Det här är Gräv bort Skåne, det allra första avsnittet av vår nya kulturpodd från Sydsvenskan, där vi ska grotta ner oss i ämnen som vi tycker är spännande. Varannan vecka tänkte vi köra. Ida Ölmedal heter jag är kulturchef på Sydsvenskan, och här med mig sitter idag
Maria G. Franke, jag jobbar på kulturredaktionen.
Rakel Chokri, jobbar också på kulturredaktionen.
Och vilka är då Sydsvenskan kultur? Kanske några stackars lyssnare undrar. Om det är några som inte vet det så kommer man ju i sig märka det efterhand. Men jag har också satt ihop en liten presentation av de kända poddarna Filip och Fredrik.
Vi har ju ofta pratat om vårt hat, så är det. Låt oss kalla det hat mot Sydsvenskans kultursida.
Men vet du vad, Sydsvenskan är ju tillstånd. Det är en tidning, specifikt en tidning. Men det är också ett tillstånd på samma sätt som Rockland är ett slags tillstånd. Och på samma sätt, så man behöver ju inte jobba för Sydsvenskan. Man kan jobba på Norrländska Socialdemokraten och vara en Sydsvenskan människa.
Nej, men det som man hatar i grunden är inte att Sydsvenskan människorna nödvändigtvis hatar oss, utan det är den här känslan som de bara osar av att vi är humanister, vi är bra människor.
Det är alltid roligt när någon är besatt av en.
Ja.
Absolut. Nej, men de vill väl att vi ska vara kåta, glada och tacksamma. Och det är vi ibland, men inte alltid. Ibland är vi sura.
Jag tycker det är något vackert ändå att det är tillstånd.
De har väl, har de någon poäng? Det har de kanske.
Absolut. Skulle jag säga. På arbetsplats kan jag ibland känna mig som den här okritiska så här, jo det här var väl bra. När det är någonting, när alla andra ska tycka att det ska sabla ner någonting och tycka att det är liksom låg kvalitet och löjligt och så viftar jag med den här glada flaggan. Och då känner jag mig, då dras jag lite mot Filip och Fredrik. Måste jag säga.
Inte dom? Okej.
Alltså,
men Rakel, du har varit kulturchef länge. Du kanske vet bakgrunden till det där. Vi kommer få grotta ner oss i det någon annan gång. Men
jag tror att Filip och Fredrik någon gång eller flera gånger kände sig så här orättvist behandlade av oss. Att det var någon recension som de tyckte var taskig. Alltså jag minns faktiskt inte vad det här... Det här har liksom fått så här episka proportioner. Men jag tycker att det är lite kul att det är liksom några som är besatta av en. Och jag tror att det är hela den här uppdelningen mellan så här hochlitteratur och folklig kultur. Att man tycker liksom att vi är så här snobbiga och liksom att vi är så här sur i svenskan. Och liksom att vi går runt med så tajta polotröjor att vi håller på att kvävas varje dag. Liksom. Men det som är riktigt intressant här... Det är att Maria är en förrädare.
En av dem ibland.
Att hon i hemlighet har liksom haft samma åsikter som Filip och Fredrik på redaktionen gentemot oss andra kollegor. Liksom, att det är vi som är sursvenskan och så är du så här, Filip och Fredrik är glad. Det är orimligt.
Det behövs ytterligheter skulle jag säga.
Men det här tänker jag skulle kunna bli... Det talar gott för poddens framtid eftersom man gärna vill ha lite friktion ändå i podden. Vi får se hur vi lyckas. Idag har vi i alla fall tänkt att vi ska prata om kanske den mest omtalade skånska tv-serien. Mest omtalade skånska verket på 20-talet. Tunna blå linjen. Ni, Rakel och Maria, har ju båda skrivit rätt mycket om Tunna blå linjen. Det är därför jag frågat er, för ni vill vara med och snacka om den. Jesse var ju här.
Oh ja.
Oh ja.
Det var jag som lurade hit honom.
Du skulle intervjua honom, Rakel.
Jag Jag skulle intervjua Per Lasson som spelar Jesse i Tunna blå linjen. Och då insåg jag att mina kollegor skulle bli så fruktansvärt glada om de fick träffa mannen bakom Jesse. Så då föresåg jag självklart att han skulle komma upp till redaktionen. Innan dess så hade jag gått ett varv och bara hypat det här.
Yeah.
Och bara berättat liksom, Jesse kommer! Jesse kommer! Och jag kan säga att reaktionerna från framförallt kvinnliga kollegor på tidningen var ju oerhört stark. Alltså folk fick något saligt i blicken.
Menar du det ögonblicket när jag gick fram och sträckte fram handen? Och så?
Du,
Ida, kulturchef.
Precis, jag har faktiskt aldrig sett dig rådna liksom när du träffat någon. Men du var ju en av dem, ja.
Det här vet ni bättre än jag, men jag tror att förr i kvällstidningarna fanns det något som hette Jag mötte Lassie. Att det var så när man träffade en kändis som inte var Mick Jagger men som var stor för en själv. Det här var ju ett sånt jag mötte Lasson ögonblick. Men det är någonting när man träffar någon, en skådis som har spelat en karaktär som man känner att man känner. Det är egentligen inte, man tror att man ska fyllas av en så här varm känsla, men det är kusligt. Alltså det är så här unheimlich för att det är bekant och helt främmande samtidigt.
Och det var faktiskt inte bara en kvinnlig grej, vill jag påpeka här så att det inte låter för hemskt. Utan det var alltså även så här 32-åriga MFF-killar på redaktionen var så där till sig trasorna för att Palazzo skulle komma upp.
Absolut, men jag vill bara säga att det också är för att Jesse är en så fantastisk karaktär. Han är liksom, han är mysig. Och jag tänker att det är så sällan som man har karaktärer i tv-serier som är så liksom snälla som han är. Och liksom drar lite så här mesiga pappaskämt och sådär. Men som ändå blir en så här liksom kär figur. Och det är, det är många som har konstaterat så att han har gjort snällheten häftig liksom. Så att jag vill bara föra det till protokollet att det handlar inte främst om något sexuellt. Så, det kanske det gör för vissa, men... Nej, men det är bara en sån här mysig, man skulle vilja ha någon som chef eller som polare eller så. Eller vara mer som Jesse.
Du intervjuade ju Per Lasson i tidningen, en intervju som redan har gått, om skånskan inte minst, om vad det betyder för honom att få skådespela på sitt eget språk. det är en väldigt intressant serie för övrigt som du gör nu om skånskans revansch i kulturen, men var något som förvånade dig i den intervjun med honom?
Alltså det jag visste redan innan att trots att han är liksom född i Skåne, han har vuxit upp utanför Ystad, han har gått på teaterhögskolan i Malmö, så har han ju fått jobba väldigt, väldigt sällan på skånska. Det är ju framförallt rikssvenska eller stockholmska. Det finns ju ett fantastiskt exempel i serien Eagles, där han är så fanatisk hockeysupporter. Men det som förvånade mig var att när han liksom ska jobba på rikssvenska på en teater, då håller han den rikssvenska dialekten så liksom från att han liksom går in genom dörren på teatern. Så att när han hälsar på folk eller när han tar en kaffe i fikarummet tills att han står på scenen, så pratar han rikssvenska. Och det där är ju extremt ovanligt. Och han menar ju själv att han är så himla van vid det. Men jag, ja, det är väldigt få av oss som behöver ha det på det sättet. Att man liksom växlar dialekter på det. Så.
Det fanns ju ingenting, jag pratade ju också med honom, vill jag då påpeka, när han var här. Det fanns ju ingenting i hans dialekt så här som, det var ingen sammanblandning av det som det är med så här Anders Glenmark som pratar, som kommer från Tomelilla och pratar tomelilska heter det väl när man kommer därifrån, och också så någon slags rikssvenska där han liksom bara flyter runt i en sånt någon sån dialektal gegga på ett väldigt charmigt sätt när han pratar. Det är otroligt fascinerande att man kan bara... Jag identifierar mig jättemycket med Anders Glenmark i min egen dialekt. Så. Och jag är fascinerad av Lasson att han kan liksom skilja på det i huvudet. Så. För att, och det är ju en sån typisk state of mind-grej liksom.
Absolut, för jag kan tänka mig att många skåningar som flyttar upp till Stockholm, det var någon som skrev till mig och sa så här, nej men jag började prata någon så här Patrik Ekvallska, liksom, en slags hybrid mellan stockholmska och skånska. Det var ju impande att han faktiskt inte gjorde det, utan det var en ren skånska. Men Ida, du har ju också jobbat i Stockholm ju. Blev du?
Alltså jag tycker att man har en annan attityd när man pratar på skånska, så att det är lättare att skämta på skånska, det är lättare att liksom vara rolig på skånska. Men jag är också uppvuxen med, alltså mina föräldrar är inte från Skåne, och jag är uppvuxen i mycket Ljungby där, alltså mycket av skånskan där låter för andra skåningar som talfel. Alltså vi säger till exempel så, sallad, pizza, istället för pizza, sallad. Alltså så jag tror att jag slipar bort det ganska tidigt.
Men du har inte haft någon så här pinsam period när du har liksom antagit någon så här rikssvenska?
Jag tycker att jag låter pinsam nu. Jag kommer inte lyssna på den här podden i efterhand. Men om vi ska gå tillbaka till Tunna blå linjen då. Alltså Maria, det är ju ändå någonting med, det var egentligen det som jag ville illustrera med det här, vårt Jeanette Lasson-ögonblick, att den här serien har ju en särskild ställning i stan. Alltså malmöiter har ett särskilt, många malmöiter har ett särskilt bultande hjärta för just Tunna blå linjen. Mm. Och du har ju drivit den här Facebookgruppen Snacka om Tunna blå linjen. Mm. 2 säsonger, imponerande. Hur har stämningen varit den här säsongen?
Den har varit lite avvaktande först skulle jag säga. Som man kanske alltid är när det är någonting som har varit en hit och så ska det följas upp. Och då var stämningen lite så här, okej, vad blir det av det här då? Och sen finns det 2 falanger. Alltså en falang som är som bara omfamnar allting på nytt. Och en som vill så här, nej, det var mycket bättre första omgången. För att då var det så här och så är det inte längre. Och nu är det för mycket relationer och det var mer polisarbete första säsongen och så där.
De gillar det där att man fick en dokumentär inblick.
Ut på uppdrag och hjälpa till, hjälpa befolkningen och sådär.
Ja, okej. Okay. Mm. Det känns som motsatsen till din resa med Tunna blå linjen, Rakel. För jag minns vad du tyckte om de första avsnitten. Det var citat som arbetsplatsreportage. Ja. Vad har hänt?
Nej, alltså jag var så jävla besviken. Nej, men jag var väl på det här liksom sura sydsvenskan humöret som Filip och Fredrik snackade om. Nej, men jag, alltså gud, jag vet inte varför jag var. Nej, men jag var så här besviken på de första avsnitten. Och
första säsongen alltså.
I första säsongen. Och tyckte väl att det var lite för mycket liksom såpa och Men sen gnällde jag på det ett tag. Men sen så fastnade jag ändå för många av de här karaktärerna. Jag tycker att Lea är en liksom fantastisk karaktär. Och Jesse och Faye och Danny liksom. Men jag tror att det är som med vissa serier. Man måste liksom vänja sig vid dem liksom, helt enkelt.
Vad har du fastnat för i den här säsongen? Vad var det viktiga i den här säsongen?
Jag har fastnat jättemycket för den här den nya polisen, Saras nya kärleksintresse, Khalid, som han presenterar sig för. Presenterar sig som i serien. Och för mig är det så, det är alltid jättekul. Jag menar, jag har rötter i Mellanöstern och det har den här polisen också. Och när jag intervjuade skådespelaren Mustafa om det här så sa han ju det, att det här är liksom en försvenskad blattepolis.
Vad menar man när man säger försvenskad? Alltså,
nej, men försvenskad är väl att man liksom försöker göra om sig, liksom, att man liksom slipar ner sina mellanösternrötter. Nej, men, och ett exempel är så här, att han presenterar sig som Khalid. För mig, det är ju ont att säga Khalid. För mig heter det ju Khalid. Det är ju så det namnet liksom ska uttalas. Men det jag tyckte var så kul med den här karaktären var liksom att han är liksom en arabkille. Han är tillsammans med en svensk tjej. Men det blir liksom inte den här liksom gamla vanliga hedersproblematiken. Eller, det är inte så att hans föräldrar liksom gnäller på honom och säger så här, varför är du tillsammans med en svedig brud? Och det tyckte jag var liksom rätt skönt att slippa det. Det är klart att så här, hedersfrågor är jätteviktiga, men vi har redan sett det så många gånger. Så det var kul att han liksom fick bli någonting annat. Och sen är han ju så här, sen så förvånar han ju, för att å ena sidan så pratar han ju om att han vet hur det är att växa upp i Malmö, ha invandrarbakgrund och snacka med kidsen och sådär. Och samtidigt som han i avsnitt 5 säger så här att ja, men det finns så himla lite rasism i Sverige jämfört med andra länder. Så att han är liksom inte någon sån... Det är svårt att nagla fast honom liksom.
Mm. Men är inte konflikten jättemycket det där liksom, vad omgivningen har för förväntningar på honom och ifall han kapitaliserar på dem eller ifall han far illa av dem? Eller, alltså.
Ja, och jag tror att så här, liksom, alla de som hatar så här PK skulle då förvänta sig att Khalid, att han skulle vara en sån figur som bara tjatar om rasismen och pratar om hur liksom, grov den är i Sverige. Och sen så vänder man på det så gör han någonting annat. Men för mig blir det också en påminnelse om att det faktiskt finns väldigt många med utländsk bakgrund i Sverige som säger de sakerna. Nej, Sverige är ett mindre rasistiskt land än många andra. Och många som till och med liksom röstar på SD. Som kommer från Mellanöstern. Så att jag tycker att serien gör det på ett väldigt bra sätt att visa att man har liksom inte, man kan inte bara placera sig i ett fack för att man är en arabsnubbe.
Men han, nu när han hade sin, när han och Sara hade sin uppgörelse, då sa han också en sak som var till henne flera gånger när hon sa så här, det är inte jag har varit otrogen, men jag är inte så egentligen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och då bara sa han, man är sina handlingar. Man är bara sina handlingar. Man är bara sina handlingar. Som en sån här mantra. Och så liksom i det ligger på något sätt att han hela sin... Sådär, vad vet jag, uppväxt, utbildning, hela sin polis, yrkesrollen, att han måste handla rätt, han måste vara god, han måste vara lämplig och inte bara det, han måste vara bättre än alla andra för att visa att han är... Han är också bra liksom.
Jag har inte tänkt på det, men då har du verkligen rätt. Det är ju i motsats till Sara som är så här essentiellt god för att hon är blond och kristen och alltid har tänkt på sig själv som är i sig inte god, men ja, en som strävar efter att vara. Ja.
Hon är en jävla mess alltså. Jag är så trött på Sara.
Men
gå i terapi, snälla. Mm. Alltså, hon borde ha råd med det.
Men stör ni er aldrig på, för jag tänker på det med Khalid då, att det är liksom, det är som att det är verkligen en SVT-serie på det sättet att alla ska få sin lilla bit. Alltså är du, som du sa nu, om du är liksom en höger, hårda tag, älskar polisen person, så har du din karaktär. Om du är liksom en mjukis så har du din karaktär. Man får se alla sidor av Malmö. Man får liksom,
det är något
väldigt public service. Det är något väldigt, ja, det är som Spice Girls.
Ja, en av varje sort.
Väldigt public service över det. Jag kommer också ihåg att Gunnar Strömmer, Moderaten, vår nya justitieminister, sa ju att han älskar Tunna blå linjen, till exempel. Alltså det är liksom en serie som går hem i alla läger. Men det kan ju göra den lite, alltså, lite uddlös ibland, eller?
Ja, alltså det är liksom som en så här studiecirkel i rasism, ja. Och så här presenterar vi alla olika alternativ på det.
Men den är ju en väldigt brett anslagen tv-serie. Det är inte meningen egentligen att det ska vara, eller då blir det ju det som kanske en del uppfattar som utslätat. Men om man inte har den, om man inte gör så, så tror jag inte heller att man når så många som man har gjort med den här.
Nej, alltså jag vet inte. Jag tror inte att jag tycker att den... Jag tycker inte att det är en PK-serie. Jag har sett att vissa liksom i Facebookgruppen säger det så här, det är PK liksom. Men jag tycker att det ändå räddas av att det finns ju massa omoraliska karaktärer så här. Ja, men så här, Jesse ligger med någon som han är chef för. Liksom kvinnliga polischefen. Och hon kommer ju ligga med alla kvinnor på stationen. Liksom.
Älskar henne.
Oj,
vad ordnar sagt.
Och sen liksom Magnus, detta vandrande mörker. Och Sara som bara helt förvirrad. Så att det, jag tycker det räddas av det. Liksom, att det är ingen av dem egentligen som är präktig.
Det är psykologiskt trovärdigt. Liksom.
Ja, och det är så skönt. Alltså, jag hatar präktighet. Mm. Värsta som finns. Mm. Och det är inte heller något så här präktigt liksom så här, oh, nu ska vi diskutera Malmöbilden, och det tycker jag också är så här skönt att man slipper det liksom. Jag är jättetrött på hela den debatten, så här, oh, vilken bild ger det här av Malmö? Jag bryr mig inte.
Precis, det är väl att det får vara massa olika saker. Jag tänker på det första säsongen att man märkte att de som inte bodde i Malmö tyckte att det var en mörkare serie än vi som bodde i Malmö. Alltså när de bara beskrev, och jag tror att det är någonting med igenkänning som i sig är ljust, eller en ljus affirmativ upplevelse på något sätt.
Men samtidigt så var det under första säsongen ganska mycket både i gruppen men också så här kultursides debatt om att serien inte var mörk nog, att den inte tog upp de så här riktiga problemen i Malmö. Var det skjutningarna, var det gängen, var det liksom bomberna och så. Medan nu i andra säsongen är det mer, var är alla de här vardagliga små utryckningarna som gjordes när man tog om hand någon förvirrad och sådär. Så där har också skett någon svängning. Båda bilderna är ju liksom, om man nu går till den här bilder om Malmö, alltså det finns ju inte en bild om Malmö, det finns ju massor.
Har det inte egentligen handlat mycket om bilden av polisen? För att polisen är ond eller god?
Jo, det har det ju gjort. Och då har det ju också skett någon sån intressant sammanblandning av polisen i Tunna blå linjen och polisen som är polismyndigheten på riktigt. Liksom. För att det är ju inte riktigt samma sak.
Nej.
Nej, men det där är ju faktiskt intressant, för att har det ändå inte varit så i liksom Facebook-diskussionerna att folk liksom ändå förväntar sig att det här ska vara en så här realistisk, alltså nästan dokumentär bild av hur polisen är?
Jo, alltså hela den här true crime-vågen har liksom förstört så otroligt mycket, för att det finns ett sånt krav på att allting ska vara på riktigt. Jag tror också att SVTs presentation av programmet är också lite så boven i dramat. Jag måste bara läsa upp hur de själva skriver programpresentationen. Så säger de så här: svensk dramaserie om några poliser i Malmö, deras slitiga vardag och de ständiga svårigheterna med att hålla isär jobbet och privatlivet. Det låter ju som en dokumentär.
Det låter som ett arbetsplatsreportage.
Ja, med vissa, liksom, privata inslag. Mm. Alltså överhuvudtaget så är det väldigt mycket i fiktionen just nu, ett tag tillbaka, som baseras på verklighet. Och när det då kommer någonting som ska vara väldigt vardagligt men som är ren fiktion, så blir det som det blir, uppstår total förvirring hos många. Och jag blir själv så himla trött på det här kravet att det ska vara trovärdigt på ett sätt som ligger så här supernära. Alltså man ska verkligen tro på att det är exakt så här i verkligheten. För att jag tror man kan säga många fler sanna saker genom att använda fiktion än om man skulle liksom vara dokumentär.
Mm. Fast jag tror också att det, eller vad tror du Ida? Jag tror också att det handlar om att, men att den känns ju mer liksom realistiskt filmad än vad till exempel Bron var. Alltså Bron var ju så skruvad liksom tilltalat och liksom så här det första mordet, någon som är styckad på liksom Öresundsbron. Och det kanske är därför liksom folk liksom lite luras av att tro att Tunna blå linjen vill vara liksom mer dokumentär. Men jag tycker faktiskt att den har varit rätt flippad. Liksom. Jag tycker att alla de här liksom härliga, utflippade det bara kryllar ju av tantragummor.
Det känns jätterealistiskt. Alltså jag tycker att en, liksom, det finns ju jättemånga olika kvaliteter i serien. Jag tycker att en av kvaliteterna är att man känner igen Malmö. Och bland annat tantrakvinnorna, eller vissa liksom, typer. Mm. Eller även, henne har vi inte sett så mycket av den här säsongen, men Magnus syster Marie. Det känns som en sån Malmö-tjej som man har träffat. Alltså, jag tycker att handlar inte om att det är sant, men det är trovärdigt. Mm. Det är liksom, de har lyckats fånga många bilder av Malmö som stämmer i en på något sätt. Och det är väl därför det skär lite när man plötsligt tycker att det inte stämmer. Men sen uppfattar jag också att det finns liksom en diskussion om för att polisen är, alltså hur man ser på polisen i Malmö. Det finns ju liksom en grupp av människor som gärna ser polisen som ond, till exempel. Och, fast jag tycker att det är lite konstigt ur ett vänsterperspektiv om man verkligen är, alltså tesen borde väl då inte vara att det är den enskilda polisen som har ett ont psykologiskt mörker inom sig, utan då borde ju kritiken mer handla om institutionen polisen liksom. Jag vet inte. Alltså.
Men det är väl också så att det är intressant att det är fler av de här poliserna som liksom växlar mellan att liksom de är bra poliser då och då, och sen ibland så bara flippar de och bara trycker ett knä i ryggen på någon, eller som Sara när hon liksom bara misshandlar den här stackars tidningsbäraren. Och då tänker man ju att då är det liksom strukturellt. Exakt. Att de har ett liksom våldsmonopol. Ja. Som korrumperar på en individnivå också.
Men de har ju också lagt in i andra säsongen det här motståndet mot polisen i det här ockuperade huset på Beijerskajen.
Känns också väldigt
Moppas,
sant.
Moppas. Som har sin polisfria zon. Liksom.
Mm,
det är som att de har lyft in, de har liksom bara gått in i Facebookgruppen och lyft in de resonemangen i serien.
Men får jag bara gå tillbaka till hippisarna?
Mm.
Jag tycker det är så himla kul att både säsong 1 och 2 har haft väldigt så här excentriska hippietanter. Och i den första säsongen var det hon som sa, man får bälle på djupet, eller?
Mm.
Bra skånska.
Ja, tack. Och nu i andra säsongen var de här som sa, han stod med hela
snaskekotten ute i friluftsteatern.
Precis. Och då vill jag bara säga att det här med hippisarna och deras både positiva och negativa inverkan är något som man absolut borde skriva mer om i offentligheten. För jag minns ett tidigare förhållande med en hippie. Det här är inget jag rekommenderar. Där alltså jag tvingades ut på liksom, utflykter i skogen.
Mm.
Där man skulle så här, krama träd, prata med träd, hitta sitt andedjur. Och
var han malmöit?
Han var från Norrland. Och jag kan säga att jag lever idag och inte inspärrad på ett mentalsjukhus. Det är ett mirakel. Det var ingenting för mig. Men alltså, de finns där ute, hippisarna. Så att det är jättebra att de är inskrivna.
Det lyfts fram i serien. Det är samhällsproblemet det också.
Precis.
Vilka är ni i Tunna blå linjen då?
Jag är Magnus.
Va? Nej, det är inte. Hur menar du?
Jag är Magnus. Magnus är Mr. Darcy.
Okej.
Okay.
Om han är bekant.
Eller okej.
En sådär lite stel person som folk tycker är liksom lite otrevlig. Och han ser arg ut. Men
innest inne.
Ja, men han har också ett så här jättekomplicerat förhållande till sin familj. Det är rörigt och sådär. Men inne i honom så finns det någonting som ska förlösas. Han är varm och fin inombord som jag tänker att jag också är.
Du kommer följa det här förlossningen av det. Det känns jättefint nu när du har sagt det. Det blir spännande.
Maria, var någonstans på din resa mot förlossningen befinner du dig?
Jag kan återkomma någon gång till detta kanske. Och ni då?
Alltså gud, jag tror att jag är en väldigt bizarr blandning av både Lea och Jasse.
Jag fick ju höra att du var... att karaktären Lea var baserad på dig. Men sen lyckades vi inte bekräfta det.
Nej, jag har fått höra att det var en annan karaktär som kanske var lite baserad på mig.
Vem?
I första säsongen. Polischefen.
Nej, det är inte sant. Nej, det är Lea.
Det är Lea. Okej. Okay. Ja.
Det stämmer också, eller hur? Alltså jag menar, det skulle kunna vara sant. Du är ganska likadant.
Jo, men för jag kan känna, alltså jag tycker ibland synd om alla er som jobbar med mig, för att det känns som att antingen så är jag lite så här... ja, med ett vandrande mörker, lite så här som Lea är, och går runt och är så här plågad och tycker synd om mig själv och känner mig som en halv människa. Och sen helt plötsligt så kommer jag till redaktionen och är typ som en Jesse-figur och bara så här, du, liksom, livet är underbart, jag älskar alla. Det är ju lite tvära kast, jag beklagar det. Liksom ena stunden är man en grubblare och i andra stunden är man typ Jesse, Kai Pollack, och sprider livsvisdomar omkring sig.
Eller han
som djurräck. Ingen har bett om.
Det var han, är precis så tvärkast. Ja. Du är djurräck.
Är jag djurräck?
Nej, jag skojar.
Men djurräck, alltså det här är så typiskt. Därför att Ida tänker att jag är så himla gammal. Det är så här, men djurräck var ju så här, var 65 plus.
Jag menar bara om man ska ta en karaktär där det är tvärkast mellan mörker och ljus. Så
nej,
var han
det här är, ja. Det är en åldersrasism. Att jag är 44 och du ser mig som en pensionär. Förlåt. Du ser mig som en sån här extra mormor. Jag tycker
det är sant. Ibland kallar jag det Yoda. Men ja. Det var du som kom på det själv.
Ja.
Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. För jag hade tänkt säga att jag är Jesse. Men jag märker att ni har så ljus bild av honom. Så nu vill jag ändra mig. Jag tänker att han är lite så plågad och mesig. Och, alltså.
Är det så du ser dig själv? Plågad och mesig.
Ja, men alltså lite liksom, man försöker vara snäll och sen ibland.
Vet du vad, kommer till jobbet. Vet du vad, Ida? Ja. Jag tycker det är lite kul, för att jag tycker att när du började på Sydsvenskan så tyckte jag att du var mer av en Magnus, att du var så här, jag har jobbat i Stockholm.
Det har jag,
nej, men att du var så här, det var mycket så här don't give a fuck attityd liksom. Och sen har du gått från att vara en Magnus till att bli en Jesse på tidningen.
Jag skulle inte vilja ha Magnus som chef.
Nej, men det återstår att se.
Det var nog allt för oss. Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, Sveriges nya smutsiga kulturpodd. Jag heter Ida Ölmedal, jag är kulturchef. Ni heter Maria G. Franke och Rakel Tjukri, ni är medarbetare på kulturredaktionen. Gustav Wittén har producerat. Tom Wall har tagit lustiga bilder på oss. Vi kommer att höras varannan vecka. Följ podden där du lyssnar på poddar. Vi hörs, hej då.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.